Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Du, sitter du ner, säger jag bara.
Ja.
Den här krisen har gjort att jag har läst, trumvirvel, Feel Good.
Nej.
Jo, jag har läst Jojo Moyes.
Nej.
Jo.
Är det sant?
Ja. Vad har du läst i veckan?
Jag har läst 2 stycken böcker. Jag har läst Vuxna människor av författaren Marie Aubert, hon är en norsk författare. Och så har jag läst en annan norsk författare faktiskt, Vigdis Hjorts, hon som skrev Arv och miljö.
Ja, hennes som var nya så roman. Bra.
Visst var det?
Ja.
Hennes nya bok heter Lärarinnans sång och är också bra. Men hör du, jag vill höra om Jojo Moyes och Feel Good. Det här är...
Är det så man uttalar det? Säger man Moyes?
Nej, ingen Moyes, aning.
Det gör man säkert. Jojo säger man åtminstone. Okej, ingen kan ju ha missat den här oerhört, oerhört populära författaren som har bland annat skrivit Sista brevet från din älskade, Arvet efter dig, Livet efter dig och ja, jag vet inte hur många, Sophies historia. Hennes senaste då som har stått i alla bokaffärers skyltfönster, den heter Bergens stjärnor. Och det föll sig så att jag gick förbi i någon slags världskris, depression och tänkte så här, vad liksom, det var bara så här primalval. På omslaget är det hästar.
Otroligt bra förklarat. Det checkar allt. Ja. Primalval och omslaget var det hästar. Ja. Det är ju helt, ja, vem kunde inte falla för ett
det
sånt
som
val?
Det är ett litet barn sträcker sig efter en röd jordgubbe, ungefär så där. Den typen av handling gjorde att det fick bli Jojo Moyes. Och så tänkte jag att vill jag läsa något påskekrim? Nej, det vill jag inte. Vill jag läsa någon dystopi? Absolut inte. Vill jag läsa någon sån här faktaspäckad bok som jag brukar gilla? Nej, för att det orkar inte min hjärna. Det här är ju en så nära liksom, vad ska man säga, smågodis man kan komma lite litterärt. Och ibland så är det bara smågodis man vill ha, då duger liksom ingenting annat. Eller hur? Vill man inte ha någon fin
Absolut.
Choklad eller någon chips eller något, utan man vill ha det där jäkla smågodis. Och nu låter det verkligen von oben här över Jojo Moyes. Det tänker jag inte att jag ska låta. Men jag tycker också att det är kul med historier som är så väldigt formulerade, ja, formulaic. Det är liksom en exposition som är då ett skott brinner av typ sådär, det är en dramatisk händelse, sen så är det klipp och sen så kommer man in i berättelsen och då är det den här dramaturgiska kurvan är så otroligt tydlig med liksom bra läge och sen så blir det någon liten varningsflagga och sen så man tänker sig som en sån här EKG-kurva fast väldigt arytmiskt, då så blir det större och större dramatik och sen så blir det till slut något, så går det jättedåligt, men sen så räddar de upp det, men sen går det jättedåligt och då så lyfts den här scenen, vad hände med skottet som brann av i början. Så det är precis som i typ Chekhov, alltså det är inte någon ny uppfinning, men jag tycker att Moyes gör det väldigt bra faktiskt.
Men känner du inte manipulerad liksom? Du vet det där, någon dör och då måste man gråta för det. Då har man verkligen byggt upp en sån.
Jo,
en sån
men det var ju precis det jag ville göra. Ibland vill man ju bara titta på en sån här romcom och man vet att det här är ju bara liksom den här musiken och de här kameravinklarna och den här dramat gör, det kommer dra i alla mina så här hjärtesträngar och det är ganska härligt att bara få lipa lite. Herregud, jag och tjejerna, jag och familjen har kollat på en massa 80-talsfilmer. Vi har kollat på Dirty Dancing.
Är det sant?
Ja, och det var sån succé kan jag säga. Verkligen, men vi har kollat på alla de här gamla Ghost och även de roliga. Ja.
Karin, alltså Dirty Dancing, den 1 april så var jag på väg på en Dirty Dancing-visning, en utomhusbiograf. Nej. Här i Los Angeles.
Är det
skulle
sant?
Visa den. Ja, sen kom The Rona och förstörde allting. Men alltså, Dirty Dancing måste ju vara den film man har sett flest gånger. Och när jag säger man, menar jag.
Ja, och Amanda, 9 år, bara, alltså, kolla på hans armar, mamma.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Åter till Jojo. Det är lite samma sak då kan jag tycka med de här hennes. Nu har inte jag i och för sig så himla bra koll på hennes övriga författarskap. Men om vi då diskuterar den här Bergens stjärnor. En brittisk överklassflicka gifts bort med en träbock till kar som kommer från en liten håla som är super kristen i Kentucky, och det är väldigt mycket klassmotsättningar där mellan liksom hur en fin flicka ska vara och hur de här bergsfolket och fattiga bönder som bor uppe i bergen i Appalachians, jag vet inte vad det heter. Och så rider hon ut, det är ett bibliotek som skapas av Eleanor Roosevelt, som det är någon slags sån här stipendium som gör att fattiga människor ska kunna lära sig läsa, i mening med det hela. Och den här överklassflickan som heter Alice och hennes några andra kvinnor, de rider ut då till de här fattiga stugorna med böcker. Så att det är det här litteraturens läkande kraft. Men sen är hon smart, för hon spinner in massa andra trådar. En av böckerna som är lånas ut fast inofficiellt handlar om kvinnokroppen och samlivet och sådär, och hur man kanske kan se till att bli med barn om man vill det och inte ifall man inte vill det, och hur biologin funkar. Och det är ju oerhört kontroversiellt då i den här lilla stan. Så det är som en kvinnohemlighet att den där boken då går liksom runt där.
Så vänta, att böcker, hästar och feminism.
Ja, det är ju helt perfekt. Det är ju den heliga treenigheten i mitt liv. Ingenting kan få mig så passionerad. Ja. Jo, men faktiskt. Och sen, så att den har, och sen är det jätteintressant med historiken bakom hela den där amerikanska fruktansvärt brutala industrialismen, när få män blev enormt rika på bekostnad av väldigt många döda fattiga män som då fick slita i gruvorna, som fick bygga järnvägarna, jobba i stålverken och göra allt det här, och hade noll rättigheter. Och när de försöker organisera sig fackligt så hyr de här industrimagnaterna in någon typ av så här halvkriminell milis som misshandlar folk och försöker skrämma undershortarna till tystnad liksom.
Det här är så intressant, hur facket har ett så dåligt rykte i USA just på grund av men alltså det är en kulturell grej. Det är samma sak som att ta emot hjälp från staten, att vara på welfare. Hur skamligt det är. Och på samma sätt, okej, kanske inte facket inom just inom nöjes, alltså inom the industry här i
LA. Nej, då är det tydligen liksom jättefint och Academy Awards och hela grejen. Men det där är, jag tycker det är så sjukt, därför att den här historierevisionismen som är i USA, att det är så oerhört fint att vara en Rockefeller, en Vanderbilt och en, vad 17 de nu hette, det var ju svin. De var ju liksom ärkesvin. De var ju fruktansvärda mot arbetarna. Och unga män då som jobbar i de här gruvorna, som sagt, som då dör i stenlunga liksom innan de har fyllt 30, eller så är det så dålig säkerhet så att de blir av med liksom armar och ben, och ja, och sen så blir familjerna extremt fattiga då, eftersom
Det är ju gig-ekonomin idag. Alltså det är ju samma sak, de som jobbar för Uber eller Instacart, det går ju otroligt bra för Instacart, för den som inte vet så är Instacart en service där någon annan handlar åt dig och sen hämtar hem dina matvaror, så du bara beställer dem.
En typisk delningsekonomitjänst.
Nej, men precis, så då har man ju ingen sjukförsäkring, ingen... men det finns ingen, om du inte jobbar får du inte betalt. Och då intervjuade de en kvinna som jobbar på Instacart, som sa att, då var, jag tror det var 1A, ett av de här NPR-programmen som jag lyssnade på, och då berättade hon hur hon fick $7 i timmen vanligtvis plus dricks.
Men nu är det slavlön.
Visst är det en slavlön, och nu vill ju alla såklart ha mat hem, ingen vill ju gå och handla eftersom alla är så rädda för att bli smittade av det här viruset. Så nu har hon extra mycket jobb, och de har ju inte hjälpt till med att köpa liksom, någon slags skydd som handskar eller ansiktsmaskar eller någonting, utan hon är bara tvungen att utsätta sig för alla potentiella faror i mataffärerna. Det här är liksom en kvinna som är över 60 och tydligen hade hand om vårdnadshavare för sitt autistiska barnbarn. Ja, men det var så tragiskt. Och det är ju bara en fortsättning på den amerikanska kulturen, där de som är rika utnyttjar de som arbetarklassen för att de rika ska bli ännu rikare. Det är liksom inte
som min
väninna
berättade
mellan...
om deras kompisars städhjälp som hade dött av coronaviruset. Ja, så tråkigt tyckte de då att jag ska inte säga vad hon hette, men att hon hade ju underliggande sjukdomar, och hon var ju inte kanske så försiktig. Herregud, hon gick alltså och städade hos rika familjer som hade varit i Alperna och kommer hem med ett virus. Det är så fruktansvärt. Hon har inget val. Hon måste gå dit. Hon måste gå till sitt jobb. Jag tycker i alla fall att det var en stor behållning av den här boken. Och sen måste jag säga att det var en stor behållning också. Att det är så här härlig kärlekshistoria med, vad ska man säga, folk som trånar efter varann och rider omkring i solnedgångar, och det är karar som liksom hugger ved på något oerhört sexigt. Hon är väldigt bra på att beskriva så här snygga karar som gör saker med händerna, och det vet ju alla att det är väldigt trevligt att titta på en snygg kar som, ja, men som jobbar med kroppen, om man säger så. Det är ju liksom inte så himla dumt. Och det är hon väldigt bra på.
Patrick Swayze i Dirty Dancing.
Precis. Och sen så har vi också jäkligt tuffa kvinnor som inte bryr sig om konventionerna och som är hejare på att rida och som delar ut böcker. Det är härligt. Och sen så någon elak industrimagnat som försöker liksom sko sig på andra, och sen så gaddar man ihop sig. Och sen får vi, behöver inte kanske avslöja precis hela boken.
Men är det någon sex med där då?
Nej, det är ju inte det. Det kan jag ju sakna, men det är väldigt mycket åtrå. Är det. Så att det kanske inte det kanske hade blivit för mycket Harlequin. Jag vet inte varför Jojo har bestämt sig för att liksom zooma in i elden, om man säger så, när det heter till.
Men är det formatet? Lyder det liksom under feel good liksom,
kanske.
Sex faller sig
annars
inte
blir det
de
romance
ramarna.
Eller erotica. Jag vet faktiskt inte. Men å andra sidan är hon ju väldigt bra på att gestalta den här förtätade stämningen när man verkligen, verkligen, verkligen längtar efter någon. Och bara att liksom nudda den personens hand är som en sån, ja men den här tonårskärleken, fast det är ju inte tonåringar i det här fallet, men hon, ja, är, hon är bra på att få en att minnas det. Jag får säga, nu låter jag lastgammal. Jag menar inte att man kan bli precis så där bortkollrad i vuxen ålder, naturligtvis. Det var bara det att det var eventuellt ett tag sedan. Men och, det, och hur härligt det är när man blir så där psykotiskt intresserad av någon och tycker att titta på vederbörande när han, vad vet jag, spelar piano eller kanske hugger ved eller lagar mat eller bara går, tycker man är så här ren poesi, han eller hon ska jag säga.
Ja.
Ja. Det är ju häftigt när det sker.
Men alltså, jag måste erkänna, när du sa att du hade läst den kände jag verkligen liksom, alltså jag kände usch. Men nu är jag lite sugen på att läsa den. Jag vill läsa om någon som är sådär nyförälskad.
Ja, och det här, just i den här, vi spekulerade ju om vad är coronalitteraturen of choice. Och jag trodde ju då att inte feel good. Men nu när jag väl gav den chans så tänkte jag att det är helt rätt. Därför att vad är det vi vill känna? Vi vill känna hopp. Och kärlek mellan människor och kampen mellan det goda och det onda, höll jag på att säga, i samhället. Och the good guys, redbara människor som hjälper varandra genom nöden. Med typ Lilla huset på prärien. Liksom. Det är ju sånt som, det mår man ju faktiskt bra av. Sen vet ju jag att det här är en påhittad historia. Men världen just nu ser inte ut så här. Det finns inga bergens stjärnor. Gud, vilken töntig titel för övrigt.
Det är verkligen titel för Minis.
Ja. Så det får Minis. Jag ska bara också säga, vad skulle du fråga?
Nej, men jag tänkte säga att det kanske är just det förutsägbara som vi vill ha i de här tiderna av osäkerhet. Därför kanske också det är ju liksom som deckare, på samma sätt formaterat som deckare, fast de är kärlek istället för mord. Och då liksom vill man gå in i en historia med de alla liksom författaren och läsaren och skriva på ett kontrakt där både vet ungefär, inte detaljerat hur det kommer att sluta, men liksom på det stora hela hur det kommer att sluta. Ja. Och det är så skönt att ha en sån trygghet just nu.
Ja, kontraktet är just det här att den rena, sanna kärleken är den som vinner. Det är ju så det är i feel good och romance. Och i krim så är det att mordgåtan blir löst. Så vi vet det. Och sen så kan det ju också, ibland kan det ju vara fruktansvärt sorgligt att någon går bort då. Eller så här, men på något sätt så slutar det ändå. Det slutar ändå med någon slags förening. Liksom. Så det skulle ju aldrig vara en tragedi. Jag tror inte bergens stjärnor skulle kunna flyga ifall den slutar med att, och sen dog alla hästarna och de coola kvinnorna och de snygga yxhuggande männen och ja.
Så var det. Ett vidrigt virus.
Ja, usch. Men nu ska jag säga det som jag inte kanske tycker är så kul, och det är ju att det är ett väldigt ytligt språk. Det är inte så det är rätt mycket klischéer, det är rätt mycket upprepningar. Det är liksom någon som står med rynkad panna och så tre meningar neråt så är det någon som står med rynkad panna igen, om du förstår vad jag menar.
Det verkligen.
Och det trodde jag kanske inte riktigt. Men å andra sidan så förlåter man det där för att historien tuggar på. Det händer saker hela tiden. Och det är rätt liksom snabba klipp mellan allt det här som händer.
Det är ju också lite skönt när man sätter sig liksom i en vagn och stänger liksom, som på ett nöjesfält. Man sätter sig i en vagn och sen åker man vidare.
Ja, och det är ju den här brittiska berättartraditionen som på något sätt som jag brukar störa mig så oändligt mycket på. Det här lite dickensianska som jag läste någon annan bok förra året tror jag som jag liksom gjorde mig lustig över för att det är så här. Och på tebrickan stod fyra koppar. En var grön. Alltså det är så himla mycket beskrivande. Det är så himla mycket inredning. Och sen är den här lite så här vad kallas det? Detached-tonen är lite så här. Som att det är någon som läser den här sagan för en. Och, så jag tänkte så här. Ja, men då lyssnar jag på den då istället. Och sen eftersom det är en sån bästsäljarbok potentiellt då, så eftersom det är Jojo så har ju förlaget förstås valt en jätteduktig uppläsare, en av de här poppis, jag minns faktiskt inte vem det var just nu, men Så det kan jag rekommendera att lyssna på den också. Det gör jag ju nästan alltid, men just den här visar sig funka rätt bra. Då stör man sig inte lika mycket på de här flosklerna, för att de liksom passerar förbi. Man, det är ju inte så att man spolar tillbaka och lyssnar på igen att den där människan rynkade pannan för 111:e gången. Liksom. Förstår du?
Man kanske... Men, jag förstår precis vad du menar. Mm. Men hör du, kommer det här att bli en intro-sport till filmlitteraturen
till
för dig?
Tysket.
Ja. Det är bara det vi kommer att tala om i podden.
Sen kommer jag börja så här, punda romance-grejer och bara... Nej, jag tror faktiskt inte det. Därför att jag tror att jag kommer vara ganska mätt på det här. Hästar, litteratur och coola kvinnor till trots, så kommer jag vara rätt nöjd med det här. Redan nu börjar jag nästan längta efter något så här motgift i form av någon fransk existentialist eller någonting sånt där. Men... Ja. Men just nu så var det väldigt bra. En typisk sån här hundpromenadsbok som en bra podd. Det är liksom en kompis som får följa med i öronen. Det är bra.
Ja. Jag är i alla fall glad att du läste den. Det vi ska göra den här podden, testa olika genrer och inte bara snöa in oss på det som vi vet att vi kommer att gilla.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vad har du läst nu då? Berätta, eller berätta, jag vet ju vad du har läst, men berätta om böckerna.
Jag vill börja med Vuxna människor, som handlar om en det handlar liksom om stora systern i en familj. Hon är 40 och hon åker till familjens sommarhus någonstans vid en fjord i Norge, där hennes lilla syster med man och styvdotter redan är. Och lite senare kommer mamman med sin pojkvän. Kan man ha pojkvän när man fyller 65? Hennes pojkvän eller sambo.
Hennes partner.
Hennes partner. Och huvudpersonen är det som sagt är singel, är 40, är singel och vill väldigt gärna ha barn. Men har liksom aldrig haft tur i kärlek. Hon har varit den duktiga flickan, gjort allting rätt på alla sätt. Hon har liksom aldrig haft någon slags tonårsutbrott och hon har aldrig varit besvärlig. Hon har faktiskt verkligen gått i den här någon slags blandning mellan duktig flicka och the cool girl. Mm. Cool girl-egenskaper genom att hon aldrig varit en besvärlig person. Det har alltid varit lätt att ha med henne att göra. Men ju äldre hon har blivit, desto mer började hon känna att nu är det min tur. Jag har gjort allting rätt och liksom spelat enligt alla spelregler. Och varför får jag inte en man och ett barn då? Och så kommer hon till en sommarstugan och så visar det sig att hennes lilla syster är gravid. Det här är ingen spoiler, för jag kommer väldigt tidigt in i boken. Och då började det handla om systrarnas dynamiken mellan två systrar. Får en lilla syster liksom hinna längre fram i livet än en stora syster? Och på vilket sätt förändras det här nu när lilla systern plötsligt är den som blir tagen på större allvar? För i vår kultur blir man tagen på större allvar om man har barn och familj. Mm. Och det, till exempel en sån här sak, när hon kommer, när storasystern kommer till den här stugan, så blir hon förpassad till ett barnrum, ett av rummen där hennes lillasyster sov när de själva var barn, medan hennes lillasyster tillsammans med sin man sover i det här stora föräldrarummet. Och det är den en sån här positionering,
det är infantilisering i, ja, du kan ligga här,
ja, men precis. Och så ligger hon där och tänker på gamla ex som hon träffat på Tinder och folk som hon har velat ha mer än de har velat ha henne. Hon tänker liksom på hur hon har förnedrat sig genom att be om någonting som... Och dragit hem någon Tinder-ragg och de har haft sex och hon vill egentligen mest... Hon har sex men hon vill väldigt gärna också kramas, bara känna liksom en kropp bredvid henne där i sängen. Och de flesta killarna har bara velat knulla. Och så ligger hon där och känner sig ensam. Och en kväll, och det stör henne såklart jättemycket, för att hon, nu har lillasystern fått det hon allra mest av allt vill ha, alltså ska få ett barn. Och en kväll blir hon jättefull och sitter uppe med den lillasysterns man och jag behöver inte gå in på detaljer, men hon gör saker man inte ska göra. Och man förstår varför hon gör det, för hon har verkligen en sån ångest och en sån livskris, för att hon, ja, men hon vill verkligen inte vara, hon hade tänkt sig att hon ska vara på en helt annan plats. Och det här, alltså syskonrelationer känns kanske inte som världens fräschaste eller nyaste ämne, men jag tycker det är väldigt skickligt skrivet, för att som, nej men om man har ett syskon, jag vet inte om det, jag har ju ingen bror, jag har ju bara systrar, men man vet, men min syster vet precis vad jag kan säga för att hon ska bli ledsen. Och samtidigt så älskar de varandra väldigt mycket också, de här två systrarna, men det är väldigt komplicerat.
Men är du och din syster nära varandra i ålder?
Ja, vi är det. Vi har liksom mindre än 3 år.
Mm.
Vi
har liksom alltid... Jag har inte den relationen till min syster. Vi har ju liksom 10 år emellan oss. Så att jag har alltid haft den här liksom beskyddande, kärleksfulla rollen. Men min bror som är nära i ålder, vi hade ju absolut den här konkurrens... Ja, det blir något helt annat liksom. Man retas och slåss och håller på.
Ja, det blir det. Och jag liksom... Ja. Vi har, ja, och man älskar varandra liksom ändå, men det finns ändå...
Jo, men det finns någon existentiell liten kris i det där, att man konkurrerar om någonting liksom. Och det gör man ju inte med någon som är mycket äldre eller yngre. Jag tänker på dina barn som har flera år emellan sig. De kommer aldrig ha den där konkurrensen.
Nej, man kommer alltid att vara den lilla gulliga som alla ska ta hand om. Och vi ska
alltid beskydda henne, absolut.
Ja, det var skönt att ha en sån. Jag har ju 2 halvsystrar som är mycket, mycket mindre, mycket, mycket yngre än jag. Och den känslan här med dem också. Vi har faktiskt aldrig bott längre tider under samma tak. Så vi har liksom inte vuxit upp på samma sätt som man har med sina helsyskon. Men jag känner också verkligen enbart den där beskyddande instinkten. Jag skulle aldrig bråka med dem. Jag skulle, inte komma på mig. Jag skulle aldrig kunna säga saker till dem som jag i stundens hetta eventuellt skulle kunna säga till min helsyster.
Nej. Ja, men du tycker att hon gestaltar det här på ett bra sätt, den här familjedynamiken?
Hon gör det. Och det här är som en jag läste den igår. Alltså jag läste den på 2 dagar. Och det var liksom, det plötsligt bara tog det slut. Det var en kort roman, så man vill ha någonting, en bra roman, men inte har så mycket tid just nu, så är det perfekt. Det är bara det är som en munsbit. I och för sig kan jag önska den, alltså önska att den kunde vara lite längre, eftersom vissa saker som hände där under, det handlar liksom om att utspela sig under en helg på den här sommarstugan, hade önskat, vissa saker som jag tyckte var ganska dramatiska, som någon som nästan drunknar, och det gick man liksom swisha förbi ganska fort. Men jag tänker att en sån upplevelse hade jag tänkt man skulle lämna lite djupare spår och vara lite mer dramatisk.
Vad är det du tar med dig då? Vad är känslan? Om du ska beskriva känslan som den här korta läsupplevelsen liksom, eller en tanke eller en tanke som du tar med dig liksom. Tänker du så här, jag ska vara snällare mot min syster då?
Ja. Men jag tyckte det var en, kanske inte att med några existentiella tankar, utan jag tyckte snarare att det var väldigt välskrivet om hur relationen mellan mamman förresten i familjen är överbeskyddande till den lilla systern och tar alltid hennes parti också för att stora systern alltid har haft en rollen där hon klarar sig och den duktiga som man är. Okej, det är med mig. Så känner jag faktiskt med mina egna barn att eftersom den lilla, alltså Miley är bara 3 och jag tänker att jag överbeskyddar nog henne väldigt mycket och tar hennes parti just för att hon är så liten, och det är säkert lätt som att ta med sig någonting sånt också upp till när ens barn är vuxna. Att det som man Ja, men när Miley är liksom 30 kommer jag säkert att be vidare sluta retas med henne. Trots att hon mycket väl kan ta hand om sig själv då.
Ja, det kommer du göra. Det är ju det som är så läskigt.
Ja, att jag tycker det är så. Ja.
Och du kommer så här, när Miley är liksom 25 så kommer du inte tycka att det är konstigt om hon kommer hem och dumpar sin tvätt hos er. Och så kommer du tvätta åt henne. Men när vi där är 25 så kommer du bara, men nu är du stor. För att man tror på något sätt att det är jättekonstigt. Så där kommer jag vara säkert med mina tjejer också.
Ja, och det är ju otroligt irriterande också när föräldrar refererar till någonting som man har sagt när man var 16. Man bara, men herregud, jag är ju en annan person idag än då. Jag är liksom, jag har levt ett helt liv sedan dess. Men föräldrarna har väl en annan sorts uppfattning om tidens gång. Man är väl alltid deras lilla, man är alltid ett barn i deras ögon.
Men du, vi har ju läst så många olika romaner i olika genrer liksom, som hela tiden kretsar kring syskonrelationer. Jag tänker på Tessa Hadleys romaner, Agnes Lidbeck i viss mån. Och sen den här som du har läst, vad hon nu heter, med den här strandraggan någonstans med två systrar.
Ja, just det, Pontus Gårdinger. Pontus Gårdinger.
Ja, han bara, alltså, det var inte Pontus Gårdinger, men det var någon som vi tänkte oss såg ut som Pontus Gårdinger, som var någon restaurangägare i Frankrike eller något. Men det här med, borde inte du, Peppe, skriva en roman om syskonrelationer? Skulle du liksom andra... våga det, höll jag på att säga?
Lena Ackerbo heter hon.
Just det, Lena Ackerbo.
Fan, men alltså, andra människor har gjort det så mycket bättre. Vet du, när jag läser
det vet
bra
du väl
böcker...
Inte.
Nej, men just nu har jag ett så dåligt där skrivarsjälvförtroende. Jag fick faktiskt ett stipendium för att skriva en roman. Jag fick det igår.
Och men nu har jag fick gått, och jag, du? Åh, grattis! Ja, vad roligt! Från vem?
Ja, men, från en... Alltså från Taike heter det, en sån myndighet i Finland. Jag tror det ligger under inrikesministeriet eller kulturministeriet.
Wow!
Ja, superkul! Men då min första tanke var så här, fan, jag kommer aldrig att klara av det och de kommer att vilja ha sina pengar tillbaka. Hur ska jag råd att betala tillbaka de här pengarna?
Jag tror inte stipendier funkar så.
Ja, men någonting måste jag väl leverera. Ja,
det
men,
kommer du göra också.
Om man läser folk som är så himla duktiga på att skriva, jag känner verkligen att jag kan... Men då kan jag knappt formulera en mening.
Kan du inte skriva en bok om syskon, hästar, feminister och böcker?
Böcker. Ja. Okej, jag gör det.
Som en passus bara ska jag säga att jag har lystrat till ditt tips från förra veckan. Att titta på Unorthodox, vilket halva världen också gör, verkar det som. Alla verkar titta på Tiger King och Unorthodox just nu.
Ja, verkligen. Men,
Tiger King kunde jag inte titta på, klart på, för jag mådde så illa av hela grejen. Men Unorthodox, jättefascinerande. Om en kvinna som växer upp hos Hasid, ortodoxa judar i Williamsburg i Brooklyn. Och så rymmer hon därifrån då till Berlin, rymmer från sitt olyckliga äktenskap, för de som inte har sett den. Och sen säger vi inte vad som händer, men... Det är så fascinerande med den här skådespelerskan som spelar själva Ester.
Hon är så bra.
Vissa människor har en sån här lyskraft. Man bara stirrar på dem. Liksom. Alla deras minsta lilla ansiktsuttryck som Max von Sydow, salig i åminne. Han var ju också en sån här person som man bara stirrar på hela tiden. Så varenda liten muskel i ansiktet är intressant. Varenda rörelse.
Men kan du snälla läsa den där amen nu så till slut att slippa chatta om den här i podden. För att om du gillar Unorthodox kommer du verkligen att gilla den.
Okej. Okay. Amen.
Men hörde Tiger King, får jag säga en sak om den också?
Att de här Tiger King.
True crime, det är ju en någon slags version av true crime fast med djur då. Och man måste ju bara se det som underhållning. Det är ju vidrig underhållning eftersom just i den här dokumentären så är det verkligen djur som far riktigt, riktigt illa. Och som på något sätt kompenserar människors dåliga självkänsla. Skaffa stora vilddjur och ha dem i bur, för då tror man att man är mer man eller liksom... Mm. Men då tänker jag att det här liksom, det är samma, just den här är det ju inte bara djur utan det är människor som verkligen inte riktigt har kapacitet att ta hand om sig själva heller. Det är lite som Making a Murderer, tycker jag. Det är en dokumentär som är... det är just vad det inte är. Det är inte en dokumentär, utan det är nöje som är gjort i någon slags dokumentärform om riktiga människor. För de här så kallade dokumentärskaparna har ju klippt ihop de här klippen så att man liksom manipulerar fram folks känslor på ett väldigt specifikt sätt. De ligger liksom inte slumpmässigt eller ens kronologiskt, de här klippen i de här historierna, utan de är liksom dramaturgiskt ihopklippta så det ska bli mer spännande. Vissa saker kanske inte har kommit med eller garanterat inte kommit med som säkert ska vara hur relevanta, men kanske gjort det här lite mindre intressant eller mindre liksom sensationellt kan det väl inte bli mindre, men du förstår vad jag menar. Det är liksom inte, det här är ju ingenting med ärlighet eller journalistik eller liksom en liksom inget reportage, utan det är underhållning på basen av riktiga människors öden.
Men vad tycker du om den här R. Kelly-dokumentären då? Anser du att den faller under samma kategori? Det tycker ju i alla fall dess belackare, att den är så tendensiöst ihopsatt och så vidare. För jag uppfattade den som balanserade väl fel ord, men jag tycker inte att den var så där snaskigt klippt liksom.
Nej, men det tycker jag tycker faktiskt, nej, inte jag heller. Alltså jag tycker den var, det var ju mest, det bestod ju, grundade sig väldigt mycket på intervjuer med överlevare. Den heter ju liksom Surviving R. Kelly på den liksom ursprungsversionen. Mm. Jag vet inte, heter den bara R. Kelly på svenska eller Överlevarna kanske eller sånt.
Ja, eller om den heter samma. Mm.
Men det känns som, nej, men jag håller verkligen med. Samma sak gäller, tycker jag, Michael Jackson-dokumentären, vad heter Leaving Neverland. Mm. Jag tycker också att den är, alltså det kan ju vara att det är jag själv som på något sätt har valt sida, därför tycker jag att den verkar sanningsenlig. Men jag tycker att den är mycket mer journalistiskt gjord än de andra dokumentärerna. Det är liksom, ja, de kanske också... Det är också baserat också på intervjuer, men jag tycker också människorna som intervjuas i både Making a Murderer och i den här Tiger King är ju folk som är alltså neddrogade och desperata och liksom, ja, men det är människor som verkligen inte mår bra. Jag tycker liksom att
det är därför också som jag inte klarar av att titta på. Man såg ju att vissa av de här människorna är ju påtända under intervjun, liksom av tunga opiater. Det syns ju, nu är inte jag någon expert,
precis.
Men till och med för mig är det extremt tydligt. Det är ju skärvor av människor som sitter där.
Ja.
Och det känns så exploativt liksom, att exploaterandet. Att ha kameran rullandes och sen så tar man de bitarna när den här personen då säger något som man är nöjd med.
Ja, men verkligen zoomar in på att han har bara liksom tre tänder kvar i munnen för att han har liksom gjort så mycket meth i sina dagar. Det är liksom inte, det blir, ja, men det blir så förutsägbart hur man vill att tittaren ska, alltså man känner sig manipulerad som tittare, så här ska du reagera på den här scenen, så här ska du känna på den här scenen, och nu kommer det en vändning och nu har vi klippt ihop den här så du är chockad över vad du tyckte tidigare, för nu ska du tycka något helt annat. Det är, ja, jag tycker det är oetiskt. Däremot säger jag att den här, du har inte sett den, men en av de andra männen som verkar smartare, kanske fult att säga, men jag säger det ändå, heter Doc någonting, så är de kring på en elefant och hade ett harem av kvinnor.
Ja,
jag tycker att det är alltså en bra liksom, en seriös dokumentär på honom skulle vara mycket intressantare, för han verkar på något sätt
han har makt och pengar och är fortfarande ett ärkesvin, men han är liksom ingen missbrukare och
störd
på ett annat sätt kanske.
Ja, men jag tycker också, men vi har ju talat om tidigare också på det, men överhuvudtaget true crime, det finns säkert något jättebra true crime också, men jag tycker att det är liksom bara att ta ett steg längre, att människor på något sätt behöver någonting sådär som, men kanske med porr också, det måste liksom bli grövre och grövre hela tiden för att man ska kunna ta det på allvar och verkligen känna någonting, och att true crime är liksom ett steg längre från det fiktiva morden och de fiktiva händelserna. Det känns lite mer,
nu har vi mord, nu har vi stora katter, nu har vi knark, nu har vi homosexualitet,
och det är riktiga människor, det är inte ens hittar på, känner
National
någonting.
Enquirer,
det är äckligt.
Det är signifikativt också att Donald Trumps son Don Juniors reaktion när han tittade på den här var, alltså, I've been binging Tiger King, I didn't know you could buy a tiger for $2,000. Du, den här andra boken som du läste, berätta om den.
Vigdis Hjort. Ja, det var den. Alltså det var en bok som jag började lyssna på och gick ut på en promenad. Det är ju dagens höjdpunkt nu för tiden att få gå ut på en promenad.
Japp. Yep.
Och så började jag lyssna på den och den var så... Ja, men det, och så kände jag att jag lyssnade kanske en halvtimme. Jag var tvungen att lägga ut det på Instagram, på Mellanradans Instagram, för att jag kände att den här är så bra. Nu har jag faktiskt inte läst sluten ännu, så det kan ju vara att den blir jättedålig mot slutet, men än så länge vill jag verkligen rekommendera den. Alltså Vigdis Hjort, lärarinnans sång. Det handlar om en 57 år gammal lärarinna. Hon föreläser på ett universitet för dramaturgi. Alltså det är blivande skådespelare som hon föreläser för. Och de är första årets elever eller studenter som hon har. Och hon talar mycket om Bertolt Brecht.
Mm-hmm. Och den kaukasiska kritcirkeln.
Ja, men verkligen. Jag tänkte att det här kommer du att gå igång på faktiskt. När jag,
ja, jag
när
kände jag redan nu att det var spännande.
Ja, det spratt till i dig. Och hon talar mycket om hur hon ska... Medan hon föreläser så talar hon om hur man ska leva sitt liv och berättar historia som Bertolt Brecht har skrivit och liksom funderar på och hur man kan dramatisera dem och hur livs... Och vill liksom, hon vill få studenterna engagerade genom att tänka över sina egna liv och på så sätt bli bättre skådespelare för att kunna känna liksom riktigt äkta känslor. Och... Det här påverkar henne själv eftersom hon också är tvungen att börja tänka över sitt eget medelklassliv kring vad är rätt, hur god ska en människa vara och hur mycket ska man offra av de medelklassprivilegier som man har för att på riktigt vara en god människa. Att varje morgon när hon går till för att föreläsa så går hon och köper en sojalatte med kontanter och de små pengar som blir över ger hon åt en tiggare som sitter utanför skolan och tiggar. Och då känner hon sig som en lite bättre människa trots att det egentligen är noll uppoffring för henne. Och hon bor i hon är singel, hon har en dotter som doktorerar någon annanstans och hon har ett väldigt bra liv och hon har liksom kommit över ett ganska fint hus som hon köpte för att hon trodde att ägaren hade dött och så blev liksom, var det staden som auktionerade ut det som fick verkligen för ett vrakpris. Och på väg till skolan går hon också förbi en uteliggare som plötsligt ändå börjar prata med henne. Och först ignorerar hon honom och tycker bara det är obehagligt, men när hon passerar honom så kommer det småningom fram att han bodde i det huset förr. Och sen gick allt, sen en dag förlorade han allting liksom och nu bor hon i hans hus och han är hemlös. Och då började hon tänka kring det här att vad är det rätta att göra? Hon bor i ett stort hus, skulle inte allra bästa vara att hon ska hjälpa en medmänniska och typ låta honom flytta in? Och så tänker hon vidare och tar som exempel någon kyrkoherde som under 2015, den här flyktingkrisen, lät en familj tälta i sin trädgård. Och hur tidningarna skrev om det, och den här kyrkoherden liksom var en så god människa som öppnade sitt hem för de främmande människorna och lät dem delta på hans gräsmatta. Men så skriver hon att vad hände sen? Att det är en sak att göra det, men när man plötsligt ska dela badrum med en massa främmande människor och de här människorna kanske står i ens kök på morgonen och kollar in i kylskåpet. Hur länge orkar man på någonting? Och liksom, den goda människan, den goda moderna medelklassmänniskan, hur långt sträcker ens godhet när det verkligen påverkar ens vardag i praktiken?
Och det är ju väldigt brechtianskt, den typen av funderingar. Hur lever man ett gott liv när det är så mycket ondska i världen? Hur är man god och hur långt? Liksom, det är ju rätt coolt att hon på något sätt speglar det här temat.
Ja, men det är så intressant tycker jag. Alltså jag sugs verkligen med, för då börjar jag också tänka på hur god är jag egentligen som människa här i minne.
Och hur god är jag som uppoffrar mig och inte åker till mitt sommarställe över påsken? Är det liksom...
Ja, men precis.
Du vet, man vågar knappt säga det för det känns så patetiskt. Och ändå finns det folk som tycker att det är en för stor uppoffring. Självklart ska de åka skidor. Självklart ska de åka till Gotland och klippa gräset. För annars
blir
gräset för långt. Och
exakt.
Du vet.
Det handlar ju också om att man alltid är hjälte i sitt eget liv. Man spelar ju alltid... huvudrollen i sitt eget liv och hjälten är ju alltid god, så det finns ju alltid en förklaring till varför man just det finns inget annat alternativ för än att åka till Gotland för att man varken måste vara där eller vad man nu än gör liksom, inte låta någon använda ens toalett eftersom det finns förklaringar. Okej, men vet du vad? Inte nog med detta. Det kommer en person in i Hotel Lotte, den här lärarinnan. Det är en ung student. Han är äldre än de studenter hon undervisar, men han är bara drygt 30. Hon är 57 och han gör en dokumentär. Han går på liksom dokumentärfilmslinjen på samma skola. Och han gör en dokumentär om hur lärarna jobbar, både när de föreläser men också privat. Och han börjar följa henne liksom, och visar ett intresse för henne som gör att hon är tvungen att... hon blir liksom lite intresserad av honom tillbaka, och det gör att hon börjar se sig själv ur ett annat perspektiv. Hon är plötsligt mycket medveten om sig själv och börjar tänka, hur ska jag... Du vet, man är lite förälskad, intresserad av någon, blir plötsligt medveten om exakt hur man ser ut, när man frustar till av skratt och när man inte gör det.
Just det, hur man håller i ett glas.
Ja. Och då liksom, han heter Tage Bast, och han beskrivs alltid som Tage Bast med förra efternamn i den här boken. Och Tage Bast påverkar honom enormt mycket. Och man vet inte, är han verkligen intresserad av henne? Jag började läsa, tänkte jag på att det här liksom en... För jag gillar verkligen historia med lite äldre damer och yngre män. Jag tycker att det finns alldeles för få av dem i verkligheten och i litteraturen. Och så tänkte jag som en parentes också. Skulle jag handla med 57-årig man och en 32-årig kvinna som blir kära av varandra och inledda den relationen, skulle ingen höja ett ögonbryn. Men skulle det vara det motsatta, så blir det genast lite konstigt och speciellt.
Mm. Och du vet den här Therese Boman, tror jag, Aftonland, som jag läste för inte så länge sedan. Det var ju också lite på samma tema. En professor på universitetet, och sen så är det en av hennes doktorandstudenter som liksom börjar flirta med henne och hur det utvecklar sig.
Sen var det
utvecklade det sig inte så bra, men den var också väldigt intressant.
Hon sitter i sin lägenhet på Södermalm kanske. Jag kommer ihåg
precis.
Bombiga tapeter och
vill ha ett barn, men också den här hur som kvinna hon och även det låter lite så med Lotte, att man värjer sig från att kapitulera inför det att liksom ens värde definieras, ens egen värde. Jag definierar mitt egen värde ut efter om jag är åtrådd av en du vet, av en man, om man nu är hetero, och att det är så... Det är något liksom patetiskt i det, fast det är ju liksom nästan omöjligt att inte känna så i vissa lägen i livet. Det här med att varför är det viktigt hur jag sitter just nu då? Jag vet inte, jag kanske förklarar det här jätteluddigt, men jag tycker att det är...
Nej, det gör det inte alls. Jag förstår precis, det är den bekräftelsen som man lever efter.
Ja, och det här framgångsrika intellektuella äldre kvinnor då, så kommer det någon yngre kille, och plötsligt så är det så här, och nu blev det här viktigt, människor som har levt så mycket i tanken. Och i den här Therese Boman-boken så har huvudpersonen en älskare som inte är akademiker. Hon tycker att det är liksom lite jobbigt i början på något sätt att det är viktigt hur hon ser ut och hur han ser ut och hur...
Men i den här boken där liksom blir det ännu mer att hon tampas både med vad det på gång med Tage Bast, men han har också om sin egen godhet som människa, och hon börjar tvivla liksom att hon bara handlade bara om självbedrägeri, det här att hon har gått omkring och tyckt att hon är en sån bra människa på alla sätt. Hon är liksom snygg för sin ålder, hon har ett bra yrke, hon ger ju den där slantan åt tiggaren och så vidare. Ja.
Hon har liksom gottat sig själv på något sätt.
Precis, men så fort det börjar krakalera och när hon börjar fundera på att hur är hon verkligen en god, vad innebär det att vara en god människa, blir det...
Så han utmanar henne på det sättet, inte bara med sitt intresse men också med sina tankar då, eller?
Ja, och den film han gör om henne också, vad är det som han väljer att visa? Liksom, och då börjar hon jämföra sig med de andra lärarna, liksom. Dansläraren, är hon liksom, har hon smartare svar eller är hon snyggare på bild? Ja,
det kanske är obehagligt, man kanske inte vill bli föremål för någon slags hyllningsfilm. Och bara, gud, jag är bara en fake, det är det här imposter syndrome, jag är bara liksom... Jag är bara hittar på. Det finns 100 000 människor som är mycket bättre på just det här än vad jag är. Så snygg är jag inte. Och jag kan verkligen tänka mig det. Fy, vilken hemsk.
Jag har börjat göra en podd för Schildt och Söderströms där jag talar med deras aktuella författare. I och med The Rona kan ju, det är inte ordnat som författarträffar eller bokfester, så ja. Då gör de det virtuellt och i poddformat. Och första avsnittet intervjuar jag författaren Philip Taylor som har skrivit en bok som heter Jungfrustigen som vi också talar om här i podden. Och då sa jag så här när jag intervjuade honom att Filip, jag är så osmart så jag fattar inte att Jungfrustigen faktiskt är en blinkning till Henrik Tikkanens gatutitlar. Henrik Tikkanen skrev ju böcker.
Ja, just det. Nej, det fattade inte jag heller.
Och vad skönt. Du brukar ju ändå alltid fatta. Men då var det någon som, Matilda Julenberg, som en jätteduktig författare som har skrivit Det lungsjuka huset. Hon hade skrivit, hon hade lyssnat på den, tyckte om den och skrev, det här ska ni alla lyssna på. Och skrev hon sådär att men Peppe, varför säger du att det är osmart? Att det skulle en kille aldrig göra. Och då slog det mig, det skulle kanske inte en man göra. Det finns någonting i det där att man som kvinna inte, att det känns inte... Okej, nu kommer här kanske en världens grundaste spaning, men jag körde den ändå. Titta, nu sålde jag ner mig igen.
Ja, själv. Igen!
Nu börjar jag. Ursäkta. Ja,
inga brasklappar nu, bara kör.
Nej. Att man beskriver sig själv som... förminskar sig själv, kallar sig själv liten eller, ja. Eller istället för att säga så här är det, säger man, skulle det eventuellt kunna vara så här. Mm. Istället för att liksom visa med hela handen så nickar man lite åt det hållet man vill. För att inte verka för hotfull. För alla vet ju att kvinnor som tar för mycket plats och för hotfulla inte är så charminga och attraktiva.
Nej, inte
och
så sexigt.
Ska man ju vara behagfulla och trevliga.
Obs, inte alla män. Vi har ju så många fantastiskt härliga killar som lyssnar på den här podden som inte tänker så. Vill jag bara slänga in. Och nu gjorde jag en brasklapp ändå. Men ändå, det kanske var på sin plats.
Alltid komma ihåg att säga. Hashtag inte alla män. Nej, men det är ju sant. Ja, men jag ska hålla ett bättre öga på mig själv och sluta beskriva mig som osmart eller säga att jag kommer med en grundspaning, för att ibland har jag faktiskt bra spaningar också.
Du, Peppe, med de orden, fan, vilken bra podd det här är. Och du och jag är så grymma som har rockat den här podden i 3 år, trots att det här inte är vårt dayjobb. Och vi har fått så himla mycket kärlek, tack för det. Och vi är glada att vi har fått uppmärksamhet också från Acast och alla möjliga ställen. Så att det kanske, jag tycker vi avslutar med så här.
Ja, klapp fy fan vad vi är bra.
Ja.
Mellan raderna podden, hör du, bästa jag vet.
Ja, och vi var också först med det namnet. Hint till de där andra mellan raderna podden. Jag ska stämma dem.
Ursäkta, finns det någon annan som också heter mellan raderna?
Ja.
Vad snackar de om då?
Jag vet inte, men det är... kanske något annat. De kanske pratar om korsstygn. Men du, puss och kram. Vi hörs nästa vecka.
Fint att snacka med dig, Karin. Och tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.